Idag kan man säga att vårt kyrkoår börjar i den här församlingen och många andra församlingar. Vi går nu in på, är det tredje årgången? Är det tredje årgången? Är det fjärde? Nej, tredje tror jag. Ja, ja, är det så? Ja, så pass. Vi följer ju en... Det är kanske inte så mycket ett kyrkoår, även om det är knutet till året, som det är en textplan, kan man säga. Vi har inget fint ord för det. Vi använder ju termen kyrkoår för det mesta. Vi har ju oftast en kalender som rutar in våra söndagar och sådär kring våra högtider. På engelska har man ett vackert ord som heter lectionary, som antyder liksom att det har med läsning att göra. Det är alltså en textläsningsplan som vi följer, och den börjar faktiskt denna söndagen. Och det som skiljer våran textläsningsplan från till exempel texterna man läser i Svenska kyrkan är att vi försöker att gå igenom Bibeln ifrån början till slut, mer eller mindre. Vi inleder i första Mosebok och så går vi igenom Gamla testamentet. Gamla testamentet är av någon anledning ibland lite svårare att predika över. Det är alltid lättare att så där relatera till Jesu undervisning från evangelierna eller från Paulus brev eller något sånt. Det känns lite mer relevant, och det är ju Nya testamentet och Jesus kommit, och allt är liksom glasklart så där, kan man tycka. Gamla testamentet får man helt plötsligt hantera jobbiga krig och märkliga beteenden och lustiga renhetslagar och annat. Men sånt skyr vi inte, utan vi dyker ner i de texterna och brottas med dem med glädje. Eller? Ja, jag tror det är så. Så då börjar vi. Vi ska läsa Gamla testamentet fram till advent ungefär. Sen kommer vi gå in lite mer på de mer typiska adventstexterna. Och så kommer det kulminera då i julen med Jesu ankomst, Jesu födelse. Och sen efter det så fortsätter vi i... och gå igenom ett av evangelierna under våren fram till påsk ungefär. Så ser det ut. Då vet ni det. Då vet ni vad ni kan förvänta er. Något mer att säga om det? Jo, det kommer nog bli lite undantag här och var. Och vi kommer väl ibland, har man andra människor som är här och förkunnar, och de brukar vi vara ganska generösa mot att få prika över det som de känner för att de vill prata om, och inte nödvändigtvis följa våran textplan. Men så här gör vi i stora drag i alla fall. Så nu börjar vi från första Mosebok kapitel 1. Vi kommer inte gå igenom varje text, utan vi kommer liksom göra avstamp längs vägen. Men ungefär den ordningen. Men idag börjar vi alltså i första Mosebok kapitel 1. Och jag tror att vi ska ta och börja med att läsa det kapitel. Vi ska till och med läsa några verser in i kapitel 2. Det blir en snygg avrundning på hela storyn där. Tämligen kända ord. Men vi läser dem högt här. Ska vi se. Där. Ni kan följa med på duken där uppe om ni vill. I begynnelsen skapade Gud himmel och jord. Jorden var öde och tom. Djupet täcktes av mörker och en gudsvind svepte fram över vattnet. Gud sa, ljus, bli till, och ljuset blev till. Gud såg att ljuset var gott, och han skilde ljuset från mörkret. Gud kallade ljuset dag, och mörkret kallade han natt. Det blev kväll och det blev morgon, det var den första dagen. Gud sa, i vattnet ska ett valv bli till, och det ska skilja vatten från vatten. Och det blev så. Gud gjorde valvet och skilde vattnet under valvet från vattnet ovanför valvet. Hänger ni med? Nej. Gud kallade valvet himmel. Det blev kväll och det blev morgon. Det var den andra dagen. Gud sa, vattnet under himlen ska samlas till en enda plats så att land blir synligt. Och det blev så. Gud kallade torra landet jord, och vattenmassan kallade han hav. Och Gud såg att det var gott. Gud sa, jorden ska ge grönska, fröbärande örter och olika arter av fruktträd med frö i sin frukt ska växa på jorden. Och det blev så. Jorden frambringade grönska, olika arter av fröbärande örter, olika arter av träd med frö i sin frukt. Och Gud såg att det var gott. Det blir kväll och det blir morgon. Det var den tredje dagen. Gud sa, på himlavalvet ska ljus bli till och de ska skilja dagen från natten och utmärka högtider, dagar och år. De ska vara ljus på himlavalvet och lysa över jorden. Och det blev så. Gud gjorde de två stora ljusen, det större ljuset till att härska över dagen och det mindre till att härska över natten. Och han gjorde stjärnorna. Han satte ljusen på himlavalvet att lysa över jorden, att härska över dag och natt och att skilja ljus från mörker. Och Gud såg att det var gott. Det blev kväll och det blev morgon, det var den fjärde dagen. Gud sa, vattnet ska vimla av levande varelser och fåglar ska flyga över jorden under himlavalvet. Gud skapar de stora havsdjuren och alla olika arter av levande varelser som vattnet myllrar och vimlar av. Och olika arter av fåglar. Och Gud såg att det var gott. Gud välsignade dem och sa, var fruktsamma och föröka er och uppfyll sjöar och hav. Och på jorden ska fåglarna föröka sig. Det blev kväll och det blev morgon, det var den femte dagen. Gud sa, jorden ska frambringa olika arter av levande varelser, boskap, kräldjur och vilda djur av olika arter. Och det blev så. Gud gjorde de olika arterna av vilda djur, boskap och markens kräldjur. Och Gud såg att det var gott. Gud sa, vi ska göra människor som är vår avbild, lika oss. De ska härska över havets fiskar, himlens fåglar, boskapen, alla vilda djur och alla kräldjur som finns på jorden. Gud skapar människan till sin avbild. Till Guds avbild skapade han henne. Som man och kvinna skapade han dem. Gud välsignade dem och sa till dem, var fruktsamma och föröka er, uppfyll jorden och lägg den under er. Härska över havets fiskar och himlens fåglar och över alla djur som myllrar på jorden. Gud sa, jag ger er alla fröbärande örter på hela jorden och alla träd med frö i sin frukt. Detta ska ni ha att äta. Åt markens djur, åt himlens fåglar och åt dem som krälar på jorden, allt som har liv i sig, ger jag alla gröna örter att äta. Och det blev så. Gud såg att allt som han hade gjort var mycket gott. Det blev kväll och det blev morgon. Det var den sjätte dagen. Så fullbordades himlen och jorden och allt vad där finns. Den sjunde dagen hade Gud fullbordat sitt verk och han vilade på den sjunde dagen efter allt han hade gjort. Gud välsignade den sjunde dagen och gjorde den till en helig dag. Ty på den dagen vilade Gud sedan han utfört sitt skapelseverk. Detta är berättelsen om hur himmel och jord skapades. Vi ber tillsammans. Gud, tack för att vi nu får påbörja en ny tid här av att få göra den här vandringen genom ditt ord, Herre. Att få följa den här vägen från skapelsen och fram till Jesu ankomst. Och med allt vad det innebär för oss och vårt liv och vad vi håller på med här idag, Gud. Men tack för att vi får börja här i den här ursprungshistorien. Den här målande beskrivningen av hur allting blev till. Eller varför det blev till kanske framför allt. Jag ber att du ska låta de här orden idag få tala till oss och berätta om hur du, Gud, är en skapande Gud. Att du är en Gud som ser med ett gott öga till din skapelse. Att du har en mening med oss och det finns en mening med tillvaron. Att vi ska få känna att vi har ett ursprung. Vi är inte bara rotlösa individer som vandrar på den här jorden. Utan vi har vårt ursprung i dig. I en tanke hos dig en gång långt, långt tillbaka i tiden. Och jag ber här att vi ska få lägga våra förutfattade meningar eller vår förförståelse av vad vi tycker och tror om hur och varför och i vilka tidsepoker som saker och ting har hänt, utan få fokusera på dig, Gud, vem du är, varför du gör som du gör och att du är delaktig och fortfarande är delaktig och aktiv i din skapelse. I Jesu namn. Amen. Det här är ju kända versar, texter som många känner till den här berättelsen. Vi vet det här, de här sex dagarna som Gud skapar och på den sjunde dagen så vilade Gud och så vidare. Det är liksom, har man någon gång bläddrat i en bibel så har man kanske börjat där någonstans. Eller har man gått i söndagsskolan så har man hört den här berättelsen. Det är liksom, det finns med där. Vi kanske inte läser det. Det kanske inte hör till vår dagliga bibelläsning att läsa de här verserna, men de finns med där som någon slags ursprungsberättelse som vi lutar oss tillbaka på och som vi kanske inte riktigt fattar, därför att många av de här sakerna som beskrivs går inte riktigt ihop med hur vi kanske vet. Liksom började det med att Gud skapade jorden och himlen och vattnet, och så sen satte han upp en sol och en måne och så lite lampor uppe på skyn. Vi vet ju liksom att universum är ju oändligt stort, och ibland så tycker man att vi är en liten obetydlig prick i allt det här stora. Men jag tror att den här texten, vi ska reflektera lite över de här avgränsningarna, det här som är i berättelsen med de olika dagarna och allt sånt där. Men jag tror att det viktigaste, oavsett vad man tycker och tror om den här texten, oavsett om vi tror att nej, men det var en vecka, det var måndag till söndag, det var liksom Gud hade agendan klar för sig. Han tittade på almanackan. Nu ska vi se, nästa vecka, det var någonting jag skulle göra. Just det, jag skulle skapa allting. Då ska vi se, måndag, vi får dela upp arbetet lite grann så inte vi gör allt på en gång. Jag skulle kunna göra allting på en gång för jag är allsmäktig. Jag skulle kunna göra så här, boom, så finns allting och är liksom färdig, utvecklat och klart på alla sätt. Men vi tar och delar upp det lite grann så att vi får en bra arbetsvecka här. Det är synd att bränna allt krut på måndagen och sen, vad ska vi göra sen resten av veckan? Vänta in helgen? Nej, det går inte. Så Gud delar upp det som en bra projektledare. Vi delar upp det i bra etapper. Vi börjar med de mest grundläggande bitarna. Innan vi skapar djuren och hänger dem i intet så bygger vi någonting där djuren kan vara. Och så vidare. Och innan vi placerar ut människorna så är det bra om det finns någonting för dem att äta. Så vi tar det lite i tur och ordning, tänker Gud. Och så har han planerat in den här veckan. Det kan vara så. För Gud är ju allsmäktig. Jag säger inte att det är omöjligt att det gick till så. Men jag tror att den här texten är mer ett varför. Vad är det? Vad är tanken? Det här ger oss någonting att liksom, vi kommer aldrig kunna fatta liksom exakt hur allting har gått till. Och liksom, när man börjar tänka på sin egen plats i det eviga liksom universum som är så otroligt stort, så att ja, men vi är faktiskt rent fysiskt och rent tidsmässigt så är vi obetydliga. Om man bara ska se krasst på vår liksom existens här utan att ta hänsyn till skapelsen, så är vi små och obetydliga. Men det här talar om att vi är inte små och obetydliga, för att det finns en mening, det finns en plan, det finns en tanke, det finns ett ursprung för allt skapat. Så den här berättelsen, oavsett hur vi läser den, går mycket väl att läsa den här berättelsen som en ja, men det är ju ändå poetiskt. Det är mycket återupprepningar. Det finns ett liksom målande bildspråk. Det finns en upprepning i hur Gud säger vad Gud ska göra. Låt oss göra de här sakerna och sen gör Gud de här sakerna. Det finns en, man kan säkert analysera den här texten som en, alltså som poesi, och liksom se att ja, det finns en rytm i det hela. Det finns en tanke, det finns en liksom, det här är en skapelseberättelse. Det här är en skapelsedikt. Jag tror inte, min egen uppfattning är, vi läser inte den här texten som en bokstavlig redogörelse för exakt i vilken ordning allting hände och att det är 24 timmars veckodagar. Men det är min uppgift. Men det är fullt möjligt att läsa den texten på detta sättet. Men oavsett hur vi läser den så handlar den om att Gud är en skapande Gud. Det finns ett tanke, det finns ett ursprung, det finns en mening med varför vi är här. Och den här berättelsen på det här sättet berättar om varför vi är här. Hur vi har kommit hit. Kanske inte i vetenskaplig detalj, men vi är här för att Gud har skapat oss, för att Gud vill att vi ska existera. Gud har en tanke med att vi finns, och det finns en tanke med allt det här skapade. Det finns en mening, vi har en plats här i allt detta, i det här eviga kosmos, i vår, trots vår litenhet, vår obetydlighet, så finns vi här för ett syfte, för att Gud är en skapande Gud. Och skapelsen är god. Det kan vara väldigt problematiskt ibland att se sig omkring i världen och se på hur saker och ting, hur vi människor förvaltar den här skapelsen och tycka att men det här är väl ändå inte gott. Det här är väl inte, skulle det verkligen vara så här? Nej, det kanske inte är som Gud hade tänkt från början, men i Guds ögon så är det en god skapelse. Gud har inte gett upp på det här projektet, det här, om det nu är ett 6-dagars projekt som Gud satt igång en gång i tiden. Varje dags skapelse, varje dags verk avslutar med att Gud tittar på vad Gud har gjort och säger att det här var bra, det här är gott, skapelsen är god. Och nu är vi ju här precis i början, men ingenstans i, förutom en liten svacka som Gud har under Noas dagar när Gud faktiskt ångrar att det är, nej, varför gjorde jag det här? Sämsta projektet någonsin. Så verkar det som att Gud ändå är intresserad och Gud inte har gett upp. Den här kronan på verket som vi är, man liksom, hur tänkte Gud egentligen? Det måste ju funnits 100 andra arter som hade gjort det jobbet bättre än vad vi gör det. Men vi läser i Gamla testamentet, kommer ju bara vara en enda lång berättelse om hur människorna, till och med de som Gud utväljer, som ni ska ha lite, ni ska få vara de som liksom banar väg, ni ska vara de som är lite exemplet för hur man ska vara som människa. Till och med de misslyckas gång på gång på gång på gång och ändå ger Gud inte upp. Den här boken, den här bibeln som vi läser, ska vi följa igenom nu, är ju en berättelse både om hur allting börjar men också hur Gud är med längs vägen och ser till att ja, men den här planen ska fortgå. Det finns en plan med detta, det finns en början, det finns ett mål också, det finns en tanke, det finns ett syfte. Människa och Gud ska leva i gemenskap och den här skapelsen, vi ger inte upp. Det ser inte ut som jag hade tänkt från början, men jag ger inte upp. Och som vi läser senare, nu har vi i facit, vi vet att Gud gick så långt att Gud sände sin egen son hit till jorden att lida och dö för att det här projektet skulle få fortgå och få nå målet. Liksom. Så skapelsen är god. Gud är en god Gud som skapar någonting som är gott. Men det är inte bara en berättelse om hur Gud skapar, utan Gud är inte den enda aktiva parten i den här berättelsen. Det är lätt att vi missar det, för det känns som att det är bara Gud som gör saker. Men på några ställen i den här texten så får vi hintar om att Gud mer sätter igång någonting. Gud trycker på knappen och sen får vi se hur den här simuleringen fungerar. Liksom. Det är inte en simulering, men det är kanske ett AI, jag vet inte. Det står så här i vers nummer, så vi ser om vi hittar den. Både i vers 11 och i vers, eller vi kan säga vers 12 och vers 22, framförallt i vers 22, det räcker att vi läser den, så står det så här att när Gud hade skapat de här stora havsdjuren och alla levande varelser som vattnet myllrar av, alla fåglar och så vidare, så säger Gud så här, Gud välsignade dem och sa: var fruktsamma och föröka er, uppfyll sjöar och hav, och på jorden ska fåglarna föröka sig. Så från att ha varit att Gud gör saker, Gud skapar saker, så är det som att Gud säger: okej, nu är det ert jobb att fortsätta den här skapelsen. Jag har satt igång det, nu får ni fortsätta. Gud skapar förutsättningarna, men sen är det som att Gud tar ett kliv tillbaka och låter faktiskt de här djuren ta hand om den fortsatta skapelsen själva. Gud skapar inte en... Det här är ganska viktigt, för det här visar att Gud har inte skapat ett färdigt projekt. Då har det varit väldigt lätt att se på, eller en produkt ska jag säga. Då har det varit väldigt lätt att se på skapelsen som det ser ut idag och tänka: det här var ett misslyckande. Den här produkten hade jag reklamerat. Hur lång reklamationsperiod har vi på det här? Har det gått ut? Får vi leva med detta nu? Eller kan vi liksom vända oss till Gud och säga: du, den här jorden, vi är inte riktigt nöjda med den. Vi har en lista på defekter här och skulle gärna vilja byta den. Vi vill ha en ny skapelse som är... Det här funkar ju inte. Det spelar ingen roll, vi har bytt batterier och det händer ingenting. Men det här visar att Gud har inte skapat en färdig produkt, utan Gud har satt igång en process där Gud faktiskt väljer att backa ett steg tillbaka och säga: nu är processen igång. Föröka er, uppfyll jorden, gör de här sakerna. Och så tar Gud liksom ett kliv tillbaka. Och detta blir ännu tydligare när vi kommer till slutet av berättelsen. När de här 6 dagarna av skapande har ägt rum, så står det att på 7:e dagen hade Gud fullbordat sitt verk. Och han vilade på den 7:e dagen från efter allt han hade gjort. Gud välsignade den 7:e dagen och gjorde den till en helig dag. Ty på den dagen vilade Gud sedan han utfört sitt skapelseverk. Att Gud vilar är inte bara liksom: Gud var trött, det tog på krafterna, det var en lång vecka, Gud jobbade hårt, Gud jobbade övertid för att de här stora havsdjuren var jobbigare att bygga än vad Gud hade tänkt. Därför är Gud trött när söndagen kommer. Han vill bara sätta sig i fåtöljen, lägga upp benen på bordet och vad Gud gör när Gud vilar. Jag får säga att han, nej, jag vet inte vad Gud gör, men Gud vilar i alla fall. Ta det lugnt. Utan det handlar om att Gud väljer att faktiskt aktivt inte delta i skapandet. Utan nu är det klart, nu tar Gud ett steg tillbaka och vilar. Och skapelseprocessen får fortsätta och löpa sin, liksom, gå sin gilla gång. Och om vi nu tänker att detta är en, att det här är ett bildspråk, att det kanske inte är 7 faktiska dagar. Det spelar ingen roll om det är det eller inte, men om det inte är det så är det också någonting som talar om att Gud faktiskt, det aktiva skapandet, har Gud nu lämnat. Själva den, Guds del i skapandet är färdigt. Och nu är det upp till skapelsen att fortsätta, det här skapelseprocessen får fortsätta. Teologen Jürgen Moltmann sa det så här, och jag ska försöka säga live översätta, för ursäkta om det blir konstig ordföljd. Men Gud skapar inte bara genom att frammana någonting till liksom existens eller genom att sätta igång någonting. Utan i en mer grundläggande mening så skapar Gud genom att låta saker vara genom att skapa utrymme och genom att backa undan. Alltså att Gud skapar genom att skapa förutsättningar för skapelsen att fortgå. Hänger ni med lite i den tanken? Att inte bara ett aktivt val, vatten, elefanter, savann, människor, där och så gör vi så här. Och så är Gud inne och petar i allting. Utan Gud skapar också genom att nu sätter vi ut de här så backar vi lite. Så ser vi hur det går. Och då är det kanske inte jättekonstigt att världen ibland ser ut lite som man tänker att är Gud verkligen aktiv? Gud är kanske inte aktiv i skapandet, men Gud är närvarande, Gud är delaktig. Gud har valt att göra sig liksom en del på, och det kommer vi liksom få följa den berättelsen vidare i hur Gud faktiskt knyter sig an till människorna och faktiskt gör sig till människornas Gud och utväljer ett folk och så vidare, och Gud sänder sin son och här sitter vi idag och så vidare. Skapelsen är en dynamisk process, det är inte en färdig produkt och det tar tid. Gud leder, Gud har stakat ut vissa, det finns naturlagar, det finns beteende, det finns mycket saker som styr hur skapelsen fungerar. Ibland så går vi vår egen väg, allt för ofta går vi vår egen väg kanske istället för att följa de vägar som Gud har stakat ut åt oss. Men Gud har möjliggjort för skapelsen att fortlöpa, att fortsätta utvecklas. Vi är ju någonstans idag där de första människorna inte var. Vi är inte liksom... hjulet har uppfunnits och det är liksom, vi har kommit längre. Vi kan ändå se att skapelsen har ändå, det har hänt saker. Vi har utvecklats. Vi är där vi är idag. Vi är på en annan punkt än där, liksom, när Gud var färdig så att säga. Så Gud har liksom på något sätt tagit en time out ifrån det aktiva skapandet för att låta skapelsen själv få utöva den här friheten som Gud ändå har lagt ner hos oss. Och det här berättandet också, jag tror att det här, alltså när vi talar om Gud så talar vi, om vi tar ett litet sidospår här för att tala om Gud och hur den Gud är. För om vi pratar om Gud som alltings ursprung, det är bra att förstå lite vem Gud är. Och det kommer jag aldrig kunna förklara, men vi kan ju börja försöka få en liten aning i alla fall om vem Gud är. Gud är evig. Gud är bortom allting. Gud är ofattbar. Det finns en av mina favoritpassager i de första böckerna i Bibeln är när Mose är uppe på ett berg och han vill se Gud. Och Gud säger att du kan inte se mig för då skulle du gå under. Du kan få se när jag har gått förbi. Jag ska gå förbi och du får inte titta, men när jag har passerat förbi då får du titta. Och så liksom berättas det om hur Gud passerar förbi och sen får Mose får se där Gud har varit. Men han kan inte se på Gud direkt. Och det säger lite om hur den Gud är. Gud är inte den här skäggige farbron i vit linneklädnad som sitter på en tron uppe i rymden någonstans och tittar ut och säger kloka ord. Utan Gud är någonting som är bortom vad vi kan förstå. Gud är ju Vi har till och med fått hitta på ett begrepp att Gud är treenig, för att vi inte fattar hur Gud kan vara tre personligheter. Alltså, Gud är inte som dig och mig. Vi är en avbild, en reflektion av hur den Gud är. Men vi kan inte se på Gud, vi kan inte forma, vi kan inte rita upp, det här är Gud. Här har vi liksom, nu har vi perfekt fångat in, så den här är Gud. Utan Gud är alltid bortom, Gud är alltid större. Gud är evig, Gud har ingen början och ingen slut. Hur pratar man om någonting som inte kan definieras med en början och ett slut? De flesta av oss har en början och ett slut på något sätt, och även så kanske i omfång. Men Gud är inte så. Gud är också bortom hur vi definierar och mäter. Gud har ingen början och slut i tid heller. Men ändå pratar denna berättelsen om hur Gud, det passerar dagar. Och på något sätt så talar det om hur Gud faktiskt har. Gud skapar inte någonting och sen liksom svopp slänger Gud bort det och sen distanserar sig igen ifrån detta och liksom lever sin eviga tillvaro helt frånskild detta. Utan Gud har också i skapandet valt att liksom göra sig själv till en, inte tidsbunden, men en varelse som ändå kan relatera till tid. Nu är vi ute på djupt vatten lite grann, jag förstår det, men det säger ändå någonting om hur Gud engagerar sig, Gud involverar sig. När Gud skapar så lägger Gud också ner någonting av sig själv och gör sig själv till en varelse som faktiskt tar hänsyn till tid. Gud kunde ju bara skita i allt det. Gud är evig bortom, jag vet inte hur många dimensioner, men det är liksom, ändå är Gud, har Gud valt att vara här, vara oss nära. Gud har gjort det möjligt för oss att knyta an till Gud själv på något märkligt sätt. Men för att liksom gå tillbaka till starten här nu innan jag rundar av detta. Gud har alltså skapat en god skapelse. Vi kan läsa den här berättelsen och se att ja, även de dagar där jag känner att jag är ensam, jag är helt vilse, jag vet inte vad jag gör på den här planeten, så finns det en tanke för att Gud har satt dig och mig här för ett syfte. Det finns en mening. Och ibland när vi fastnar i de här tankarna att men vem är jag? Det finns 7 miljarder människor på jorden och jorden är en obetydlig litet gruskorn i det eviga universum. Så ser Gud ändå dig. Gud har ändå skapat dig. Och Gud tittar på dig och ser att det där är en bra skapelse. Så på något sätt, vi liksom, hela det här vida, eviga, alltid skapade, Gud som är evig och bortom allt. Och ändå mitt i allt detta får vi hitta oss själva, hitta vår plats, hitta en mening med att vi är här. Vår lilla existens som är som ett blink i alltings historia liksom. Ändå ser Gud oss, Gud ser dig. Det finns en mening, det finns en tanke med att du är här. Amen. Gud, tack för att du har skapat oss med ett syfte. Tack för att vi finns ständigt i dina tankar. Tack för att vi har skapats för ett syfte. Vi finns här för att du har tänkt att vi ska vara här. Det finns en mening. Även när livet är som mest mörkt och vi tycker att det bara är tråkigt och det är bara lidande, så kan vi ändå se att någonstans i tidens ursprung så fanns det en mening med att när Gud hade en tanke att i det här, vi sätter igång en process här nu, men någonting, det här kommer bli bra till slut. Det här kommer bli bra. Och där i får vi liksom finna oss själva och vi får finna vår plats i allt det skapade. Vi får finna vår plats i dig Gud, i relationen till dig Herre. Och vetskapen om att det är gott. Du har skapat mig som en god skapelse, som en del i din goda skapelse. Och det får vi tacka dig för Gud, och vi får hålla fast vid det när livet känns jobbigt. Att veta att vi har vårt ursprung i dig och vi har vårt hem i dig. Du är alltings början och alltings slut. Tack för att vi får vara dina. Amen.